Det här är Brian Ferry, lämplig låt för följande diskussion. Let's Stick Together heter den. Klockan är 8.36, det är onsdag morgon. Och vi ska prata om asylsökande, eller vad som händer ifall en person inte får asyl. Hur ser livet ut då när man är papperslös? Och det verkar lite kolla på nätet att kommunernas och städernas inställning till papperslösa människor är mycket brokig. Direktiven spretar, det finns egentligen inga tydliga direktiv, men någonstans måste vi börja. Det här stora saker är människors öden och Västnyland är ingen isolerad bubbla. I studion Maj Estlander, du är enhetschef för vuxen socialt arbete och invandrartjänster vid Raseborgs stad. Vi har också Margareta Siliakus från föreningen Emmaus Västervik. Och den föreningen Emmaus Västervik ordnade igår kväll en diskussion om de papperslösas situation. Men om vi börjar nu med att klargöra, vem är papperslös? Eller hur definierar man en papperslös? Kan du, Maj, kanske definiera det här?
Ja, alltså om man, som du sa, inte har blivit beviljad asyl eller uppehållstillstånd men ändå sen håller sig kvar i Finland, så då räknas man till det här papperslösa.
Och då har man inget personnummer, man får inte heller bo på en flykting förläggning och sen beroende på kommun så har man inte heller rätt i utkomststöd. Margareta Siliakus, på vems ansvar tycker du att papperslösa i Finland är?
Nu tycker jag ju att det egentligen är på statens ansvar i första hand. Och sen är det förstås kommunerna som ska förverkliga statens beslut. Det svåra är ju att den som är papperslös, eftersom den inte har en adress, så hör den är inte medlem i någon kommun. Den hör inte till någon kommun. Så att där finns kanske en risk att det lite börjar bollas med papperslösa, jag vet inte. Men visst är det ju staten i första hand som. Och där kan man ju lite cyniskt säga att, jag menar, det är de som har, det är från statligt håll man har nekat dem asyl, då är väl också konsekvenserna statens.
Mm. Det här kanske vi också måste klargöra nu. Det är väl så, Maj Estlander, att invandrarbyrån, invandrartjänsterna inte jobbar direkt med papperslösa utan det är personer som redan fått asyl, eller hur?
No, det är sådana som har fått uppehållstillstånd som faller inom ramen för våra integrationsfrämjande åtgärder som kommunen har skyldighet att erbjuda. Men på invandrarbyrån nu tar vi ju emot alla som behöver råd och hjälp gällande sin status eller annat som befinner sig i vår kommun. Nu ger vi ju den handledningen i alla fall.
Så hur är det till exempel om en papperslös person, vi säger en ung man från Irak som har nekats asyl och nu sparkas ut från Myabosta flyktingförläggning som för övrigt stängs i april. Just nu 237 personer där, det senaste siffran jag har fått. Så vad händer då om den här papperslösa personen kommer till stadens invandrarbyrå och säger att hej, jag har ingenstans att bo?
Först skulle jag vilja säga att ingen sparkas ju ut sådär i samma stund som man har fått sitt nekande beslut i handen. Utan processerna är nog långsammare än så. Man har ju sen rätt att överklaga och följande beslut kan ju ta allt från några veckor till ett år innan man får det. Och sen ännu om man har fått ett andra slutgiltigt nekande beslut så har man ännu 30 dagar tid att fundera vart man tänker ta vägen, att vill man åka tillbaka eller vad vill man göra. Och vi har ju faktiskt ett jättestort nätverk av frivilliga inom Raseborg som jobbar inom tredje sektorn och samarbetar där mycket. De flesta som har bott på förläggningarna har också skapat nätverk av vänner bland lokalbefolkningen som hjälper och stöder dem. Och det där, ibland så tar ingen kontakt med invandrarbyrån heller utan de får tillräcklig hjälp inom tredje sektorn. Också församlingarna tror jag nu också engagerar sig mera. Men förstås när man är papperslös så vi kan handleda på invandrarbyrån och skulle säkert hänvisa dem då till pakolaisneuvonta till exempel. Dit kan man alltid vända sig för att få juridisk hjälp och råd om vad man har för ställning som, på status som papperslös. Man har ju rätt till oundgänglig försörjning, till exempel. Nu har man rätt att få tillfälligt utkomststöd, och nu är det lite oklart det här för kommunerna också, att eventuellt så har papperslösa också rätt till grundläggande utkomststöd, och justitieombudsmannen har tagit en sån ställning i frågan, men som du sa så väntar vi på klarare direktiv från ministeriet håll om det här, att hur kommunerna ska förhålla sig, och det skulle behövas nationella riktlinjer förstås så att alla papperslösa behandlas på samma sätt i hela landet.
Justitieombudsmannen har ju sagt att, eller rekommenderar att kommunerna och städerna ska ge utkomststöd. Jag tror att Joensuu ger 200 euro i månaden, men det verkar vara oklart att man får göra lite hur man vill och orkar.
Nej, alltså just sån här, jag tror att jag vågar lova att ingen i Raseborg hamnar ut på gatan i alla fall. Att det gör vi ju för alla, även om du inte är papperslös flykting, så har vi människor som råkar i kris och kan behöva tillfällig krishjälp eller akut hjälp. Och då betalar vi åtminstone matpengar, och det är det som den här 200 euron handlar om. Att det är den grundläggande matnormen i utkomststödet. Och det är helt, jag tror det gör många kommuner. Jag tror inte att det är så att kommuner inte betalar någonting till papperslösa. Men sen det att om man betalar den här matpengen, eller om man betalar hela det här grundläggande utkomststödet, så det är där det kan variera. Och där är stor skillnad.
Margarita Siliakus, ja, du viftar här med pennan.
Ja, jag tänkte säga att vi fick ju höra igår då två personer från det här pakolaisneuvonta paperittomat som var och informerade. Och det var tycker jag en hemskt nyttig information, trots att det var ju mycket som de inte heller kunde svara på, för att man väntar på direktiv från ministerier och så vidare och så vidare. Så allting är ganska sårsigt. Men det var vissa saker de sa som jag tycker att det var jätteviktiga och som vi ska komma ihåg. Till exempel det att de talar om de papperslösas rättigheter. För det är ett faktum att de har rättigheter. Det finns kanske en tendens att säga att liksom se dem som halvt kriminella utan några rättigheter alls. Men de har rättigheter, och det är ju de som ska värnas om. Och där är ju rättigheter till ett drägligt liv. Vad det nu sen innebär, det är en annan sak, och det är ju det som sen måste diskuteras. Men rättigheterna finns, och det är ju absolut inte liksom några kriminella människor. Och det tycker jag är hemskt viktigt att framhålla. Och sen tänkte jag också på det att det här papperittomat är ju faktiskt en tillgång att kunna gå in på deras hemsida och att kunna ta kontakt direkt med dem. För de ger ju information i enskilda fall, så det är verkligen att rekommendera den som själv är papperslös eller som har någon vän som behöver information, så kan direkt ta kontakt med papperittomat, och de ger information. Och det tror jag att till exempel här i Raseborg så har vi inte kanske alltid varit medvetna om det här. Och åtminstone så är liksom behovet av information väldigt stort, för att det kom ju ungefär 40 personer igår till det här infotillfället. Och det är ganska mycket för att vara i Ekenäs. En del kom från Hangö, men i varje fall. Så det visar att det finns ett väldigt stort behov av att få information.
Det säger Margarita Siliakus från föreningen Emmaus Västervik som ordnade den här diskussionskvällen igår om papperslösa människor. Vi har också Maj Estlander från Raseborgs stad i studion. Du sa här om rättigheten. Och hur är det om en ung man från Somalia, just nu är det inte halt ute, men han slintar och behöver akut vård. Om han far då till hälsovårdscentralen i Ekenäs och behöver hjälp, så vet då personalen att hur ska man göra när man inte har något socialskyddssignum eller någonting?
Vi har ju en del erfarenhet av det nu när vi har haft mycket flyktingar i kommunen det här senaste året. Så jag tror att alla här känner till att man måste erbjuda den här akuta, nödvändiga hälsovården. Det har de rätt till, papperslösa, just att de har rättigheter. Och samma sak, barn har rätt till grundläggande utbildning till exempel. Att, att det ska man komma ihåg.
Också som papperslös.
Ja, ja.
Så det fortsätter. Nå, vi kom in här också tidigare. Du, Maja Strandberg, nämnde det här om frivilliga organisationer och människor. Vad har till exempel Emmaus Västervik gjort eller kommer att göra, jobba med papperslösa?
Nå, vi har ju tills vidare inte gjort så mycket i fråga om papperslösa. Hela Emmaus-rörelsen i hela världen är hemskt engagerad i flyktingfrågor på många olika sätt. Och här i Ekenäs så har vi kanske inskränkt oss till att vi har förstås skickat varor och behövliga saker till Mjölborsta och resorten. Vi ger för kvotflyktingar, det har vi gjort länge, som kommer till trakten, så ger vi köpkort så de kan skaffa sig möbler och det behövliga. Men just det här papperslösa, det är väl egentligen för att vi själv inser att vi kanske måste ska börja göra någonting för dem som vi ordnar det här tillfället. Runt om i Europa så är det ju väldigt vanligt att Emmaus-grupperna är kommuniteter där man bor. Och de är nog rätt fyllda av papperslösa och immigranter om man ser på de kommuniteterna i Europa. Men här i Finland har vi ju inte kommuniteter, så det är uteslutet.
Och det är väl inte olagligt att hjälpa en papperslös person?
Nej, det poängterades igår också väldigt tydligt att det inte är olagligt, nej.
Inte olagligt och att de papperslösa har rättigheter. Det var kanske det viktigaste budskapet igår egentligen.
Som jag sa här i början av den här diskussionen om papperslösa, så många, ja, man väntar på direktiv, men det är ju jättemånga instanser inblandade. Justitieombudsmannen har redan nämnts. Sen finns Migrationsverket, NTM-centralen, Röda Korset som har flyktingförläggningarna, Inrikesministeriet. Hur är det, Maja Strandberg, som du är enhetschef för vuxensocialt arbete och invandrartjänster? Hur känns det, hur frustrerande är det att vänta på direktiv, men de finns inte?
Nej, det är nog lite jobbigt, för vi har ju enstaka konkreta fall som vi ändå måste lösa nu idag. Och det har nog poängterats att kommunen måste hitta sin egen linje, men samtidigt måste vi följa befintliga direktiv. Men för tillfället så strider våra rådande direktiv mot till exempel den linje som justitieombudsmannen har gått in för. Och det är också social- och hälsovårdsministeriets uppgift att handleda oss i den här frågan. Och de har kommit ut med det att de håller på och jobbar på direktiv som ska komma ut inom november eller december.
Men hur mycket utrymme för eget tänkande finns det här för enskild kommun eller stad?
Nu finns det ju förstås delvis just det där att vill man tänka utöver den här akuta nödhjälpen. Att där finns det ju förstås spelutrymme. Och sen man måste nog ta ställning till varje enskilt fall och se på helheten. Att vad händer om vi inte hjälper den här personen nu eller i all synnerhet familj. Det är ju sen nog någonting som vi tar på största allvar om där finns barn och som jag sa så ingen här nu blir hemlös i första taget i Raseborg. Nu försöker vi ju lösa det. Vi har inte ställt sig inför det här att det är inte så att det nu har varit någon våg av människor som har fått nekande beslut som har kommit in i kommunen. Att det där, vi får ju se kanske sen i april att det blir en annan situation när Mjölbåsta förläggning stänger. Men tills vidare har det varit gått ganska ordnat och lugnt till ändå.
Mm. Direktiven kommer från bland annat ministeriet av tjänstemän. Vad är sannolikheten att det här blir en politisk fråga i respektive kommun eller stad att fullmäktige ska rösta om någonting? Har du hört om något sånt?
En sån diskussion har vi inte ännu haft, just kanske i och med att vi har inte upplevt det som något problem ännu. Tills vidare. Men om vi inte snart får något klarare direktiv från på nationell nivå så måste vi kanske börja fundera vad vi kan göra här på kommunal nivå.
Det säger Maj Estlander, enhetschef för vuxensocialt arbete och invandrartjänster vid Raseborgs stad. Tiden börjar ta slut nu, men Margareta Siljakus från Emmaus Västervik, kort här ännu. Ser du några fördelar med att du jobbar nu för en förening och inte för en kommun eller stad?
No, jag jobbar ju inte.
Nej,
jag är frivillig och engagerar mig i Emmaus. Jag har väldigt svårt att alls jämföra det med att vara anställd vid en kommun eller något sånt här. Det här är ett frivilligt arbete som ger fruktansvärt mycket, för vi är ju många som har samma ideologi och arbetar med samma sak. Det är liksom ganska långt ett livsinnehåll att engagera sig i Emmaus, och det tror jag gäller egentligen alla som är med i Emmaus. Det är ett livsinnehåll, det ger perspektiv på nuet, det ger perspektiv på här i Ekenäs, men det är ju ett världsperspektiv också som är jättevärdefullt när man är medlem i en internationell organisation.